Ökänd dejtingbedragare misstänks ha våldtagit 17 kvinnor i Värmland och 16-årig pojke grovt misshandlad i trappuppgång i Deje. Jag heter Åsa Asplid och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. I den här podden tar jag och NVTs reporter Nicole de Bouchan med dig som lyssnar bakom kulisserna till Värmlands undre värld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människoöden. Caroline är upptagen på annat håll den här veckan också, så det är bara du och jag här i Nicole.
Välkommen hit.
Tackar, tackar.
Det har ju talats i flera år om bedragare som härjar på olika dejtingsidor. Och det här har ju fått extra uppmärksamhet de senaste veckorna efter att Netflix publicerade sin dokumentär Tindersvindlaren, som handlar om en man som utger sig för att vara någon helt annan än den han är i verkligheten. Och idag tänkte vi tala om en pågående värmländsk polisutredning som har vissa likheter med Tindersvindlaren. Nicole, vad handlar det här om?
Det handlar om en man som är i 65-årsåldern som har varit aktiv på så kallade sugar dating sajter och på det sättet kommit i kontakt med rejält mycket yngre kvinnor. De är födda på 90-talet, de flesta av dem.
Om vi börjar med att förklara lite vad en sugar dating sida är för någonting.
Det vanligaste kanske ändå är äldre män. Men det finns även kvinnor som söker ofta yngre sällskap. Man är beredda att betala pengar för att få det här sällskapet. Och man erbjuder i gengäld då en fin middag eller kanske någon trevlig dejt sådär, och plus pengar. Och om du frågar polis eller åklagare så är ju de ganska tydliga med att det här ofta kan vara inkörsporten till prostitution. Men sajterna kan ju inte saluföra sig så, utan de menar mer att de förmedlar kontakter mellan människor som är beredda att betala för ett trevligt sällskap över en kväll eller så.
Och här har vi en man som bott i Värmland sedan ett par år tillbaka. Hur har han presenterat sig på den här sidan?
Han har presenterat sig som extremt framgångsrik, väldigt förmögen. Han har vid något tillfälle sagt att han är god för 1 miljard. Han har ibland presenterat sig som fastighetsadvokat, tror jag titeln var. Han säger att han äger säkerhetsföretag, och han säger också att han äger otroligt mycket fastigheter i centrala Stockholm på de finare adresserna, och i Marbella och i London.
Mm, och han har även lagt ut bilder på sig själv som ska visa honom i lite tjusiga
och
miljöer.
Det är bilder på honom i lite Porsche-miljöer. Men också bilder på honom själv med bar överkropp, och man ser att han har färgat håret svart och att han är ganska välbyggd, eller han ser ut som en före detta bodybuilder, kan man säga. Och det tror jag att han har varit också.
Via den här sajten då så har han kommit i kontakt med kvinnor. Han har sökt sällskap.
Ja, han har en signatur på den här Sugar Daddy-sajten och skriver att han vill ha någon att skämma bort. Så då har han sökt kvinnor för sällskap kanske 1 eller 2 gånger i månaden, och han har erbjudit dem att kunna få övernatta i hans lägenhet i Stockholm på Östermalm, för han är inte där så ofta och så. Allting gick ut på att visa att han var en seriös och väldigt rik person helt enkelt, som nu ville ha lite sällskap. Och det kunde han tänka sig betala upp till 30 000 kronor i månaden för också, och då handlar det om kanske ett par dejter i månaden. Och på det sättet så har han då fått kontakt med vad polis och åklagare tror väldigt många fler kvinnor än de här 17 som han nu är misstänkt för att ha våldtagit.
Men de här kvinnorna har sedan kommit hem till honom här i Värmland.
Det stämmer.
Hur då?
De har kommit med tåg. Han har köpt biljett till dem helt enkelt, och så har de satt sig på tåget, och enligt åklagaren så är det inte alltid de ens har vetat exakt var de har varit någonstans. Men de har i alla fall hamnat på en station här i Värmland, och där han har hämtat dem, och sen har han kört vidare då till sitt hus. Och då har de väl ganska snabbt förstått att han, i alla fall det här huset, är inte lika flott som kanske lägenheterna på Östermalm eller i London och Marbella.
Nej, för vad har de här kvinnorna då förväntat sig? Merparten av dem är kanske hälften så gamla som den här mannen, och ändå har de valt att åka och träffa honom.
Jag vet ju inte exakt vad de har förväntat sig, men de har ju förväntat sig att de ska ha en trevlig dejt med en äldre belevad herre, antar jag. Sen har de väl insett att det inte riktigt blev så. De har stannat över natten oftast och sen fått skjuts till tågstationen och så satts på ett tåg hem igen.
Men här har det även handlat om de har blivit utsatta för brott, de här kvinnorna, ganska grova.
Ja. Det är det han nu utreds för, helt enkelt, för våldtäkter mot 17 kvinnor. Och dessutom bedrägerier mot 2. Och då handlar det om, ja, i ena fallet 500 000 kronor som han ska ha erbjudit sig att hjälpa en kvinna att placera. Och sen försvann de pengarna.
Hur kom polisen mannen på spåren när... För det här är en utredning som har hållit på ganska länge nu.
Ja, han häktades i september förra året då. Men då var det en kvinna som faktiskt hörde av sig. Och enligt åklagaren så hade den här kvinnan då utsatts för saker som hon inte ville vara med om. Och sen har man väl via de här sugar dating-sajterna hittat ytterligare kvinnor då som polisen tror är offer för honom.
Men det är polisen som då har spårat upp ytterligare brottsoffer?
Ja, det är det. Och alla har faktiskt inte heller velat delta eller vara med i utredningen. För att enligt åklagaren i det här målet så har han ganska kallt räknat med att de inte kommer att göra en polisanmälan. Eftersom det finns ett inslag av skam i det här, att de ändå, han har inte tvingat dem att åka till honom i det här huset i Värmland. Utan det är ju en överenskommelse de har gjort. Och då har man väl kanske känt sig dum och lite lättlurad och inte velat gå till polisen och berätta.
Den här utredningen har ju svällt steg för steg. Det har ju tillkommit nya brottsoffer hela tiden. Vad gör polisen just nu? Kan det växa den ytterligare?
Nej, inte. Polisen har liksom aktivt slutat att leta aktivt efter nya brottsoffer eller målsägande som det heter då. Nu jobbar man med det man har, så att säga. De vet redan att det troligen finns fler, för att man har ju kunnat hitta alla de här tågbiljetterna som han har köpt och betalat för under en period, och de biljetterna är långt fler än de här 17 kvinnorna. Men eftersom de står i hans namn så vet man inte vilka kvinnor som har kommit på de här resorna då.
Vad har man för bevis utöver tågbiljetterna då?
Det finns inte DNA-bevisning, det sa åklagaren till mig. Sen har hon inte riktigt velat säga vad det i så fall finns. Men det är ju kvinnornas berättelse som kommer att bli viktiga. Och kanske vad kvinnorna i sin tur kan ha berättat för andra. Och sen så finns det ju också, tågbiljetterna blir väl en del i att visa att det finns någon systematik i det här förfarandet. Plus att man förstås har gått igenom deras telefoner och sett vad man kan hitta på den här sugar dating-sajten och så. Så det är väl så bevisningen kommer att se ut. Bilder eventuellt.
Och det här är ju inte en man som är tidigare ostraffad, utan han är ju välkänd av poliser än tidigare. Vad vet du om den här mannens bakgrund?
Ja, han är ju alltså 65 år, och jag tror... Om man spårar honom bakåt så verkar det som att han faktiskt har levt hela sitt vuxna liv som bedragare. Och då har offren varit kvinnor. Och framförallt så är det bedrägerier som han har ägnat sig åt och som han är dömd för. Så här klassiska sol-och-vår-bedrägerier, alltså romansbedrägerier, där han har fått kvinnor att bli förälskade i honom och så har han lurat av dem pengar. Så man kan väl säga att det här nu som har hänt här i Värmland, eller som han är misstänkt för här i Värmland, det är ju lite nytt.
Hur ställer han sig själv?
Han förnekar brott, det ska vi säga tydligt. Alltså, jag vet ju inte hur förnekandet ser ut, om han medger att han har tagit hit kvinnor och att han är en sugar daddy och så. För det är ju inte brottsligt, och att han kanske kommer att säga också att vi hade sex men det var frivilligt och sådär. Så det är ju det som är upp till åklagaren att bevisa nu då, att det inte fanns en frivillighet bakom. Ja, förutom att man, ja, en kvinna säger nej, så kan ju det också handla om att hon är försatt i, ja, till exempel jätteberusad eller drogad eller sover eller så, alltså försatt i hjälplöst läge på olika sätt.
Vi kan ju påtala dels att eventuella poddlyssnare som kanske känner igen sig i sånt här scenario får gärna kontakta polisen, såklart.
Absolut.
Och sen polisen har själv också talat med vissa rekommendationer om hur man ska hantera sådana här situationer.
Ja, alltså polisen är jätteangelägen om att man ska höra av sig till dem om man har blivit utsatt för det här. För även om man känner sig dum och det här med att man har gått med på kanske att träffa en man för 30 000 kronor i månaden och äta middag med honom. Den polisen som jag har pratat med som utreder så många sådana här brott säger att det här är liksom, vi är vana vid det här, men det är ju ändå mannen som är förövaren i sådana fall om det handlar om just, ja, som här då, våldtäkter. Och så att man ska gå till polisen, och så ska man också var lite försiktig, tycker de förstås. Att man kanske, om man nu ska träffa en okänd person första gången, att man kan ha med sig någon backup-människa. Eller, och att man ska spara på allt man skriver till den här personen. Och så, det kan också vara bra.
Och även meddela någon annan person att man ska träffa.
Ja, och att man kanske inte, att man träffas på någon offentlig plats, på något fik eller sådär. Och inte kanske på någon undangömd mörk plats första gången man träffar den här personen då.
I det här fallet som rör den här mannen i Värmland då, vad händer nu?
Nu pågår utredningen, men den är i sitt slutskede, och åklagaren hoppas att det kommer att komma ett åtal om ett par veckor. Det har varit, dels så har man under den här perioden lånat ut mannen, som åklagaren sa, till Norge. Därför att där har han åtalad för att ha lurat, återigen då, bedrägeribrott mot 17 andra kvinnor. Och nu har han dömts till 2 års fängelse där. Så nu riskerar han, om han döms för våldtäkterna här, att dömas till upp till 6 års fängelse. Men samtidigt så finns det något som heter aspirationsprincipen, som betyder att han får lite mängdrabatt då, kan man säga. Så att eftersom han redan har dömts till 2 år i Norge, så kanske han får lite lägre för brotten här då, kan man säga. Jättekonstigt, tyckte alltså åklagaren, säger att det är ungefär som att spotta i ansiktet på brottsoffren, den här principen.
Vi får se vad som händer. Vi får ju vänta först och främst på åtal, och sen blir det rättegång så småningom då.
Ja, precis.
Den kommer vi såklart följa vidare.
Mamman till en 16-årig pojke fick ett telefonsamtal i slutet av oktober förra året, där sonen sa att han skulle bli dödad om han inte kunde betala 1 000 kronor. Och några timmar senare hittades han mycket svårt misshandlad i en trappuppgång i Deje. Åsa, du har följt den här händelsen och också pratat med pojkens mamma. Vad handlar det här om?
Det handlar om en 16-årig pojke från Stockholm som vårdades på LVU-hemmet Klarälvsgården utanför Deje. Och han satt på en öppen avdelning där, vilket gör att du kan röra dig ganska fritt i samhället under dagtid. Han var inte jättenöjd med att befinna sig där, blivit placerad där, så han ville gärna tillbaka till Stockholm och till sin flickvän. När han var inne i Deje någon dag så fick han kontakt med en äldre man som han träffade utanför ICA. Och de började prata, kom i slang. 16-åringen säger att han vill till Stockholm, och den här äldre mannen då säger att det kan han fixa. Han kan skjutsa honom till Stockholm om han tar sig hem till honom. Så de utbytte, jag tror, snap-adresser så att de kunde ha kontakt med varandra. Och så var det en sen lördagkväll i slutet på oktober, så lyckades den här 16-åringen smita ut genom ett fönster på Klarälvsgården och ta sig därifrån och sen in till centrala Deje då, och hem till den här 39-årige mannen som det handlar om. Mm. Så han övernattade där, och mannens flickvän var där också. Sen har de har missbrukat narkotika tillsammans under dagen, under söndagen. Under någon del av den här dagen så har det lett till att de har blivit osams och börjat gräla. och det har inletts en misshandel där den här 39-årige mannen då har börjat slå 16-åringen och sen har det skett försök till utpressning. Man har sagt till 16-åringen att om du inte får över 1 000 kronor så kommer jag slå ihjäl dig.
Varför skulle han ha 1 000 kronor? Liksom?
Jag vet ärligt talat inte om det var någon påhittad eller riktig narkotikaskuld eller om det var en betalning för den här skjutsen som skulle ske till Stockholm som är mycket oklart hur den skulle ske, för det har senare framkommit i förhör att den här 39-årige mannen hade ingen egen bil. Jag vet inte ens om han hade körkort. Nej. Så det är oklart varför, men ja, det är det man har börjat bråka om. Och det ledde till att, för den här 16-åringen hade inte 1 000 kronor på Nej. Sig. Så han fick låna flickvännens mobiltelefon för att ringa till sin mamma. Så pojkens mamma, som jag då har pratat med vid tidigare tillfälle, blir uppringd en söndag eftermiddag tidig kväll. Jag tror att det är kanske vid 19-tiden på kvällen eller någonting sånt. Där hennes son då låter ganska uppjagad i luren och förklarar att hon måste skicka över 1 000 kronor till honom för annars så kommer han dö.
Gjorde hon det då?
Ja, alltså det här är ju ett oerhört dramatiskt meddelande att få. Man vet inte riktigt var sonen befinner sig. Man sitter i en helt annan del av Sverige och man hör att sonen mår inte bra och säger att han riskerar att dö. Hon ringde polisen när hon hade lagt på luren och berättade att min son befinner sig någonstans, troligen i Värmland, är i en akut situation. Med hjälp av det nummer som sonen använde då för att ringa sin mamma så lyckas polisen spåra den här mobiltelefonen och kan då komma fram till den här adressen i Deje. Så man får en bostadsadress, det är ett lägenhetshus med flera lägenheter i. Men den här 39-årige mannen då, som nu är åtalad för grov misshandel, är en väl känd person av polisen sedan tidigare. Han är dömd för ett mycket stort antal brott.
Så de gick in i hans lägenhet på lite chansning? Eller?
Man gick in i den trappuppgången där han bodde. Mm. Och när man kommer in i trappuppgången så hittar man 16-åringen. Han ligger ute i trappuppgången.
Men en söndag eftermiddag alltså?
Nej, inte... söndag kväll ja. Var det.
Men inte sådär på natten?
Nej,
eller?
Nej, men 16-åringen larmade mellan 19 och 20, och sedan så tog det 2 eller 3 timmar för polisen att lokalisera honom. Det gick inte på ett kick liksom, utan det tog några timmar. När man till slut tar sig in i trappuppgången då, så hittar man 16-åringen där oerhört svårt misshandlad.
Men var han medvetslös då?
Jag tror att de kunde prata lite grann med honom. Mm. Men han fördes ju ganska snabbt med ambulans till sjukhus. Mm. Jag har ju sett bilder och han var blåslagen över stora delar av kroppen.
Men hade de använt tillhygge eller var det nävar och sparkar och så? Eller?
Nej, det ska vara flera olika tillhyggen. Framför allt så är det misstänks det ha använts en busshammare, kallade det. Det är sånt här som brukar sitta inom glas.
Segt glas med.
Ja, som sitter inne i bussar ifall för att du ska kunna ta dig ut om bussen är med om en olycka. En sån har använts. Det finns även tal om man använde en kofot, en batong och jag tror att det stod något om knogjärn kan ha varit med också. Så det är grova tillhyggen som har använts mot honom.
Men han fördes till CSK då antar jag och akuten där?
Ja, det gjorde han. Samtidigt så beslutade sig polisen då för att gå in i den bostad där den här 39-årige mannen bodde eftersom man kanske hade honom som huvudmisstänkt till det här. De tar sig in i bostaden. Man hittar ingen människa där inne då. Däremot är toaletten låst. Aha. Så polisen bryter upp ena dörren till toaletten för att mötas av ytterligare en låst dörr innanför den första. Bryter upp den toalettdörren också och innanför den dörren så hittar de den här 39-årige mannen som då har gömt sig bakom 2 låsta dörrar. Och i fickan så har han en busshammare, så han grips omedelbart på platsen och anhålls för grov misshandel till att börja med.
Fanns pojkens DNA eller blod eller så på den där hammaren också, eller?
Jag tror inte att man hittade det på hammaren. Däremot så har man hittat pojkens blod på någon kudde som låg inne i lägenheten.
Men flickvännen var inte där då? Hon hade försvunnit?
Nej, hon hade lämnat. Hon var ju uppenbarligen där, eller hon kan ju ha lämnat, men lämnat sin telefon, men hon har varit där under delar av dagen, men sedan så finns det uppgifter om att hon tyckte att situationen blev så oerhört våldsam så att hon valde att gå därifrån. Själv säger hon ju att hon inte har varit där överhuvudtaget under söndagen då. Mm.
Men sen hamnade han på sjukhus och hur gick det sen då?
Han togs ju in där för svåra skador, men redan en eller två dagar efteråt så larmade sjukhuspersonalen polisen, för då hade 16-åringen rymt från sjukhuset. Aha. Polisen tog sig ganska snabbt dit och hittade honom, jag tror bara en eller två kvarter ifrån CSK i Karlstad. Då förhörde man honom för att höra lite grann om varför han hade försvunnit från sjukhuset. Och då kom det fram att han var otroligt rädd och var helt övertygad om att det skulle komma någon och döda honom helt enkelt.
Som en hämnd eller?
Ja, som någon form av hämnd, eftersom den här 39-årige mannen hade blivit tagen av polisen. Mm. Han har inte velat medverka jättemycket i polisutredningen heller, men har väl berättat vissa delar av scenariet. Sen har ju polisen då även, de har ju beslagtagit flera telefoner som både flickvännen och den här 39-årige mannen då har använt. Och där har man ju hittat chattkonversationer som flickvännen har haft ett par dagar efter gripandet med sina vänner. Och hon skriver ju ganska våldsamma formuleringar om att hon ska minsann se till att den här 16-åringen ska dödas eller få ångra grovt att han gjorde så att hennes pojkvän blev tagen av polisen och sådär. I meddelandena så framgår det även att man har bett att 16-åringen ska ordna fram pengar och lite sådana här saker. Så att flickvännen är ju också åtalad för försök till grov utpressning då. Mm. Mycket på grund av det som står i hennes meddelande historik, tror jag.
Men vad har de för inställning till det här då, flickvännen och den här mannen?
Nej, båda två förnekar ju brott. De hävdar att de överhuvudtaget inte vet vem den här 16-åriga pojken är. Mm. De har absolut ingen anledning att erbjuda någon skjuts till Stockholm, för ja, de har inte ens tillgång till bil. Och de begriper inte vad det här handlar om. Flickvännen säger att hon har inte varit i sin pojkväns lägenhet under hela söndagen, så hon vet ingenting om vad detta är. Och sedan när de då får frågor som kanske konfronterar dem lite mer specifikt med att, ja men, du refererar ju till pojken med namn i din chattkonversation och pojkens blod finns ju i lägenheten där ni har varit, och han har ju även använt din mobiltelefon och sådana här saker. Så hänvisar man till droger bara och säger att man måste ha knarkat så mycket så man kommer inte ihåg någonting. Det är den förklaringen som ges om de inte kommer på något annat.
Men han är åtalad för grov misshandel och försök till
grov misshandel och försök till grov utpressning.
Och det blir rätt
som gäller snart. Den här 16-årige pojken. Sen finns det flera andra åtalspunkter också. Det är bland annat en annan man som också ska ha varit utsatt för brott av både flickvän och 39-åringen. Så som sagt, framförallt den här 39-årige mannen är en grovt kriminell person sedan tidigare. Mm. Och när frivården gjorde utredning av honom inför det här åtalet så överväger man ju att han kanske borde dömas till rättspsykiatrisk vård då, just på grund av den här väldigt allvarliga brottshistoriken som finns hos honom.
Som skulle kunna bero på en sjukdom helt enkelt då.
Ja, eller framförallt ett drogmissbruk tror jag kanske också.
Vi kommer att gå på den, eller du går på
den
rättegången.
Ja, det är rättegången, börjar på tisdagen och fortsätter på fredag som det ser ut nu.
Sen så kom det ett lite annorlunda åtal i slutet av förra veckan, och det handlar om barn kan man ju faktiskt säga. En 13-årig pojke och en 15-årig flicka som var ute på något äventyr förra sommaren. Eller?
En vådlig bilfärd.
Eller i somras blir det ju.
Ja. Ja, exakt. Det är den 15-åriga flickan där som är åtalad för tillgrepp av fordon. Fordonsmedel. Och det var helt enkelt efter att de stal en lastbil i juni förra året från en bilverkstad. Och hela historien där är ju, ja, men sticker ju ut lite grann när man sitter och läser åtal så här. Det var två tonåringar, det var sommarlov, det var en fin sommarkväll. De satt hemma hos 15-åringen, hade lite tråkigt, beskriver hon i förhör med polisen då. Och ja, efter att ha suttit och snackat fram och tillbaka så kommer de överens om att de ska gå till en närliggande bilverkstad. Det här är på en mindre ort i Värmland då. Och kika runt lite granna. De ska ha uppmuntrat varandra till det här. Alltså att de går dit, lyckas slå sönder en vägg till verkstaden. Just den här väggen bestod bara av en ganska tunn gipsplatta, så att det var... de har använt knytnävarna helt enkelt för att kunna slå hål på den här
vägen.
Men
då är man ändå ganska motiverad till att försöka ta sig in, antar jag.
Exakt. Så de har fått upp ett större hål i väggen som de har krypit in i lokalen då, och sen hittat skåpet där bilnycklarna förvaras till de bilar som är inlämnade till verkstaden. Så jag tror de plockar på sig 3-4 olika bilnycklar innan de gick ut igen. Och den första bilnyckeln som de testade visade sig gå till en mindre lastbil. Så de hoppar in där. Den 13-årige pojken hoppar in bakom ratten och flickan hoppar in och sätter sig i passagerarsätet. Och sen får de igång bilen och kör iväg från verkstaden utan något riktigt mål. Och riktning tror jag sådär, men de bestämmer sig för att åka till en annan närliggande ort. De kommer fram till den här andra orten och bestämmer sig för att vända och köra tillbaka, helt enkelt. Så de försöker, de lyckas få i backen på lastbilen och ska köra runt den, backa ner en refug och köra in i ett träd. De kommer iväg igen. Men den här färden går ganska vingligt, så andra trafikanter noterar ju att den här bilen, det är någonting som inte är helt rätt med bilen, och larmar polisen.
Mm.
Så polisen kommer dit, lyckas köra i kapp lastbilen. Och
de körde inte så fort eller?
Nej, de körde inte jättefort. Däremot så hade de lyckats få in byta mellan växel 4 och växel 5. Och det här slet nästan sönder växellådan just för att de körde på alldeles för hög växel i relation till farten. Men de stannar i alla fall, de svänger in på en mindre grusväg och polisen får stopp på dem och upptäcker då att det är en 13-årig pojke som sitter bakom ratten.
Men det var bara för att de hade tråkigt som de... Det är
enda förklaringen som de har gett.
Hade de redan från början tänkt lämna tillbaka den där lastbilen?
De säger ju själva att de vände för att köra tillbaka och lämna tillbaka bilen. Det var det som var tanken. Mm. Och polisen kontaktar ju både verkstadsägaren och bilägaren efter att de hade stoppat ekipaget. Och de har inte tagit jätteilla vid sig heller, utan ser väl det här lite grann som ett allvarligt ungdomsförseelse.
Mm.
De säger, både verkstadsägaren och bilägaren säger i förhör med polisen att ja, men de känner ju till vilka de här barnen är och de vet vilka föräldrarna är och sådär, och har pratat med dem. Och verkstadsägaren säger tydligt att ja, jag ringde ju upp mamman till flickan där och har sett till så att de har ju varit här under sommaren och fått laga den hålet som de rev upp i min vägg och sådär.
Då fick de i alla fall något att göra.
Jag tror att det var tillräckliga konsekvenser för att de skulle förstå att det här var ingen bra sak att göra. Mm. Så jag tycker inte att de behöver inte straffas ytterligare för detta, säger han.
Men så hon kommer att ställa sig inför rätta, flickan?
Ja, det kommer hon göra. Och sen ja, troligen blir det väl kanske bättre. Någon dagsbot eller ja. Två skulle jag gissa. Hon har ju dessutom erkänt ja. Att de har stulit den här bilen. Ja. Då, så att. Och 13-åriga pojken ställs ju då inte inför rätta eftersom han inte är straffmyndig.
Intressant.
Ja, vi kommer väl följa den rättegången
ja.
När den nu sker. Det vet vi inte riktigt än. Innan vi avslutar så har vi några korta uppdateringar om saker som vi har talat om tidigare i podden. Och vi börjar med den våldtäktsanklagade S-politiken. Där har dom fallit för ett tag sedan, Nicole. Vad blev den?
Ja, han fick 3 år och 4 månaders fängelse för 2 av de 7 våldtäkterna som han var åtalad för. Han kommer att överklaga, det sa han redan, eller hans advokat redan första dagen, eller samma dag som domen kom.
Ja, och det är fram till nästa vecka de har på sig att lämna in en överklagan. Så det får vi se vad det står i den sen.
Yep.
Men det har även hänt saker i den här utredningen som rör den beskjutna bilen på Norrstrand i Karlstad. Mm. Vad har skett där?
Där sitter nu 2 män häktade, misstänkta för grovt vapenbrott och grovt olaga hot. Båda kommer från Västmanland, Västerås-trakten.
Vet vi något mer om dem? Eller
inte, de verkar inte vara dömda för några speciellt grova brott, utan det verkar vara ja, vanliga kriminella kan man säga. Ett förflutet som kriminella, men inte jättegrov brottslighet. Det är narkotikabrott och lite sånt.
Den kommer vi också följa, där är kanske åtal ganska långt bort i nuläget. Ja. Och det var allt för oss idag. Tack så mycket för att du har lyssnat och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Tipsa gärna en vän om att vi finns och vill du diskutera podden eller komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om så kan du gå med i vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Åsa Asplid. Du har även lyssnat på NVTs krimreporter Nicole de Bursan. Klipper podden gör Carl Edlom som även står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.